Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Idag sitter vi på lokal, pratar kultur.
Ja.
Och skillnaden är att vi också spelar in.
Ja.
Annars sitter vi också på lokal och pratar kultur.
Sant.
Så det är, vi behöver inte spela in egentligen.
Nej. Men, vi kan skita i den här podden fullständigt.
Vi kan skita i det. Ja. Nej, men det är kul.
Nej, det är kul. Ja.
Jag har sett lite olika filmer och läst lite böcker och du med. Vart ska vi göra vårt avstamp så att säga?
Jag tänkte att eftersom det jag har suttit och jobbat på ett litet café med en recension som jag håller på med.
Mm.
Och den är så tendentiös.
Okay.
Så där jag tänker att det kan vara intressant för dig eller få höra vad du tänker om det.
Boken är till den tendentiös.
Ja. Okay. För det är en brasiliansk sociolog, doktor i sociologi. Mm. I vår ålder kan man säga, 40-årsåldern.
Ja.
Som har skrivit om sin far. De tillhör den vita arbetarklassen i Brasilien. Mm. Sådär. Väldigt fattiga, på gränsen till... De kan äta sig mätta, men på gränsen till svält. Hans far jobbade då som en lastbilschaufför. Och åkte på den transamazonianska vägen som går genom Amazonas.
Okej, okay.
Så det här är ganska fascinerande. Det är en ganska fascinerande liv. Och han då ska gestalta sin pappa. Han intervjuar sin gamla far då, som är 70 plus. Hur var det på vägarna? Och så är det faderns ord i kursiverad text då i boken.
Det låter ju som en jätteintressant idé.
Det är väldigt intressant idé. Det är intressant att höra i alla fall faderns stories. Men det som är problemet med boken, eller det som är gör den till att det inte... Det här är ju inte skönlitteratur då, utan det blir ju någon slags... blandgenre, reportage, sociologisk det är en sociolog som skriver.
Och så, alltså när du säger sociologi så osäkrar jag min revolver så att säga. Men jag ska inte vara fördomsfull.
Men då är det vissa saker som jag tänker är liksom ett problem med med globaliseringen, universitetets globalisering, den akademiska världens globalisering. För den här personen då, José Enrique Bertolucci, heter författaren, och det är liksom boken efter Det som är mitt. Men han hänvisar ju då till andra då sociologiskt influerade författare och sociologer som Annie Ernaux känner du till. Hon fick ju Nobelpris. Och så finns det en annan som är också en filosof i Frankrike som heter Didier Eribon.
Okay.
Mm. Och så finns Edouard Louis.
Sure.
Ja, och alla de här har det gemensamt att de beskriver ofta sin egen klassresa.
Ja, just det.
Och när de gör det, tänker jag, så är det också så att de jag kallar det liksom en obligatorisk flagellation eller självgissel.
Ja, just det. Ja, precis.
Och så, för då är det så, då kommer de ofta in på att de känner en skuld.
Just det.
Och det här är ju... Jag tycker det här är bullshit då. Men jag kan ju förklara sen varför det är bullshit. Och så i sin vänsterintellektualitet. I sin ideologiska besatthet av ofta då maktpositioner. Så blir det blir ett... Och det här gäller ju även den här Bertolucci då. Då blir det här att bekänna sin skuld som jag kallar då ett vänsterintellektuellt sakrament. En helig kristen handling sådär. Mm. Så de måste göra det. Så det är ungefär Bertolucci då.
De kan inte säga så här bara, jag har tack och lov, det är väldigt gött nu.
Ja,
nej, sitter det går och skriver. Ja. Men nu ska ni få höra hur dåligt det var för min far. Det går inte, utan det måste vara liksom...
Det går, nej precis.
Men de
måste säga att de känner en skuld, men då undrar jag när jag läser boken. Men är den här skulden en fiktion? Är den här skammen och skulden över att lämna arbetarklassen, är det en fiktion? Är det någonting de måste säga för att det liksom inte då den här den här, det som de upplever är ju ofta att de gör en klassresa då och tillskansar sig en maktposition. Mm. Och då liksom de...
För att de ser världen ur, förövare och offerdikotomin och maktdikotomin.
Ja. Liksom. Så de är alltid, de tillhör ju de onda då plötsligt. Och då måste
Men är jag ond när jag har den här bakgrunden? Jag är nog bara lite ond. Och det, då kommer avbönan.
Liksom. Ja, precis. Ja. Då kommer det här liksom nästan.
Det är patetiskt. Är det?
Det är patetiskt. Och det, boken är ju... jag ska ta lite exempel. Så här. Men han kan då, han använder ju det här då stereotypa eller det här lingot som man använder då i det akademiska och som de här andra Eribon och Ernaux. Mm. De har sitt liksom krystade sätt att beskriva världen på. Och då är det här ett citat då. Vi kan inte tala vårt eget språk förrän vi gör upp med våra föräldrars språk.
Ja, jag vet det, inte det, vad liksom, det betyder. Alltså.
Nej, men precis. Men det är ju... det är ju... det är liksom så de så han talar och ännu mer.
Men det kanske är därför de här personerna också hatar det som jag kallar för kognitiv klass. Det vill säga typ smarta barn. De tar ju sig ur dåliga förhållanden på en gång.
Mm.
Och smarta barn, de säger hej då. Och så lever de ett gött liv.
Ja.
Och det hatar sådana sociologer.
Men det är
sociologer.
Ju exakt det som har hänt Bertolucci. Bertolucci beskriver själv det.
Det är därför de hatar den idén. För att de ser sig träffade av den.
Ja, liksom. Precis. De hatar ju. De vill ju naturligtvis inte tala om IQ.
Nej, exakt.
Självklart inte. Men Bertolucci beskriver själv sin bakgrund. Han fick bra betyg hela tiden. Och så. Alltså han är ju klart bäst i klassen.
Ja, skitsmart.
Liksom. Det är en oerhört smart person. Ja. Men det är någonting som är... Han är asmart, självklart. Mm. Han är också så jävla osmart. För han kan inte...
Ideologi gör med intelligenta personer.
Ja, precis. Det är ideologi. Så han liksom... Han beskriver egentligen ett problem. Till exempel så här... Jag ställde samma... Först etablerar han ju sig själv då, att han är en vänsterakademiker. Så här, och det är oproblematiskt.
Också så akademisk kommunist-bullshit. Att du ska börja med att erkänna hur det här inte är subjektivt. Och du ska börja där då liksom.
Ja.
Också en slags avbön.
Ja, med avbön. Ja. Och så liksom, det blir ju lite nästan en schizoid situation. För han beskriver saker som är på sätt och vis riktiga då här som... Ja, jag tillhörde den universitetsvänstern. Eller jag vet inte om det är korrekt, men jag tillhör den här universitetsvänstern som vi är dåliga att lyssna på och föra en dialog med individer ur de lägre samhällsklasserna. Bla bla, och vi projicerar våra begrepp och teorier och syn på världen och sådär. Det beskriver han ju på sätt och vis. Ja, han pajar ju sin fars citat genom att liksom han är på en så abstrakt nivå att han kan inte...
Men jag tror att det kan också vara att de här personerna tycker att de är bättre än en jävla lastbilschaufför. Det är det liksom.
Ja,
att det är där skon klämmer. Nej, de kan inte säga det, men de tycker det. De tycker de är finare.
Så han beskriver så här. När vi på ett abstrakt sätt projicerar våra idéer och begrepp på de lägre samhällena. Det här är lite som 70-tals. Så här, jag vill nästan läsa det på. När vi på ett abstrakt sätt projicerar våra idéer och begrepp på de lägre samhällsklasserna. Är det en försvarsmekanism som gör att vi inte på allvar behöver inkludera dem i den politiska debatten och elitens kulturinstitutioner? Istället för att tysta dem med vapen och censur tystar vi ofta ner dem med hermetiska idéer och introverta institutioner som skyddar oss mot en rörelse med verklig dialog. Bla bla bla.
Ja, men det är ju inte sant. Det är ju bara rena lögner. Anledningen är ju liksom att, de som han pratar om tycker böcker är bögiga och tycker inte det är ett riktigt arbete.
Mm.
Och typ förstås inte ofta på det eller är inte på den nivån.
Mm.
Liksom. Så det är ju bara ren lugn.
Mm.
Ja, men vad fan, allvarligt talat. Jag träffar ju folk ur arbetarklassen. Det är ju vuxna karar som inte, de kan inte läsa högt.
Mm.
De kan inte läsa högt.
Mm.
Och det är liksom inget konstigt. Ska han då in i den akademiska miljön? Någon som läser... Det var...
Jag bara, talar om... nej, du menar...
Nej, jag talar om det problemet han har. Att, att han tror att det är akademia som trycker ut den här klassen. Det är ju det han skriver. Ja, men det är ju inte sant. De kan ju inte vara där. De klarar inte av det.
Men han får ju också då, han får, upplever ju då, som han beskriver då, och även de här arbetarklassförfattarna, sociologerna, Didier Erbon, Ernaux, de får ju svårt att kommunicera med sina egna föräldrar då, uppenbarligen på något sätt då, eller?
Jag tror de är fulla av skit bara. Jag tror att det kan mycket väl vara så att han dricker några bira med sin truckerfarsa och släpper garden ibland. Och då har de det ganska gött. Det är bara att han kan inte säga det i den miljön.
Ja, just det, han kan, liksom. Nej, han kan inte beskriva det. Liksom. Så måste, då blir det ju liksom, då blir det klyschor. Mm. Och då blir det ju en klyscha som vi kan inte tala vårt eget språk förrän vi gör upp med våra föräldrar. Vilket språk? Vilket språk?
Men den här boken är en bok, jag ska göra en liknelse. Mm. Det här är en bok som, tänkte jag att det kommer en bok inifrån scientologin. Mm. Så att en scientolog skriver en bok.
Som inte ska stöta sig med scientologin.
Nej, precis. Eller? Och så försöker du förstå hans relation med hans pappa utifrån en scientologbok. Det är det,
det är
det. Ja, det är det du håller på med. Och det är därför det makes no fucking sense liksom. För att de är typ som skillnaden är att scientologerna, de har inte kapat universiteten då. Så att scientologerna är ju bättre. För de här trollen har ju kapat hela samhällsvetenskapen liksom. Förlåt att jag är kritisk.
Ytterligare ett citat. Bristen på konstnärliga skildringar av typ lastbilschaufförer är ett symptom på den brasilianska kulturelitens enorma begränsningar när det gäller att framställa bilder av folket. Bilder som för en dialog med arbetarens verkliga liv. Med deras kulturella universum, deras olika estetiska uppfattningar och politiska regler och principer.
Ja, men snacka om ett nästan fascistiskt perspektiv. Den enkla arbetaren där nere.
Hör på språket.
Ja.
Och liksom sanningen är ju då ofta då att ett intellektuellt etablissemang, intelligenta personer kanske inte vill lyfta fram vad den islamistiska taxichauffören tycker och tänker. Nej, det är liksom inte intressant. Nej, eller den racist cab driver. Det är liksom inte... Det är inte intressant. Nej, det är inte klädsamt.
Men en av mina nära vänner kommer ju från Brasilien.
Mm.
Och Brasilien har ju liksom, värre än Sverige till och med, har ju en extremt vänstervriden press och universitet.
Mm.
Det är liksom verkligen en galen maskin i Brasilien. Och sen så finns det några intellektuella som är utanför det.
Mm.
Och så hade de ju Bolsonaro och den rörelsen.
Ja.
Men nu är de tillbaks. Nu är det Lula som är typ kommunist.
Mm.
Och så är hela pressen med honom. Och all universitet.
Mm.
De bara, då är det Lula liksom.
Mm.
Och det är förmodligen så att han vann valet genom att de mest korrupta och fattiga delstaterna, där vann ju han typ mer röster än som var som att få.
Men att det är lite fuskig.
Exakt, ja. Och där har du Brasilien är liksom, ja, men om vi skulle femdubbla statlig tv i Sverige och typ att inte någon fick uttrycka sig utanför det, då har du brasiliansk press liksom. Mm.
Korrupt naturligtvis,
ja.
Ojämlikt.
Och vänstern blir alltid kompisar med de värsta kriminella också. Det är ett fenomen som jag inte riktigt förstår mig på. Mm. Men där har du också kontakter. Det är kriminella element och vänster.
Men då finns det som är ändå gör den här boken läsvärd då, om jag ska vara väldigt snäll. Det som är mitt. Det är ju den här hans pappas berättelser.
Ja, precis.
Och då är det liksom... Du är liksom... Han framstår ju som en snöpt, översocialiserad, kastrerad person i sin ideologiska besatthet då. När han använder de här klyschorna. Det är vår brasilianska orientalism och Amazonas är som belgiska Kongo.
Ja, för arbetarens talan. För arbetaren kan inte tala själv.
Ja, precis.
Så för hans
talan. Och det är liksom... visst, han är ju vit då, Bertolucci. Men då är det de vitas privilegier, arbetarklassens vita privilegier. De har psykologiskt privilegier. Och så kommer ju då hans pappas berättelser som är liksom antagligen miserabel fattigdom när hans pappa var liten. Liksom. Mm. Sådär. Jag tycker det blir vulgärt att tala om vita privilegier även i
ja, det är brasilianskt sammanhang. Det är vulgärt.
Men då beskriver han ju, eller då, det här är då pappans ord. Och det här är det ju det enda som är bra med boken. Så berättar pappan om sin kollega då, Manalau. Som också är en lastbilschaufför som ljuger och liksom retar upp de andra lastbilschaufförerna. Jävligt jobbig person. Mm. Knarkar och super kanske lite för mycket och sådär. Men han beskriver, eller då berättar han en anekdot om honom. Liksom. En gång köpte han en apa vid vägkanten i Acre. En alldeles lugn och snäll liten apa. På den tiden såg man sånt överallt. Smugglare som sålde vilda djur vid sidan av vägen. Men apan han köpte var bara lugn för att den var brusad. När djuret nyktrade till hoppade den på Manalau in i förarhytten på lastbilen. Apan ville inte vara kvar i lastbilen och försökte på alla sätt ta sig ut. Då tog Manalau fram sin revolver och satte 2 skott i apan. Och sen kastade han ut den döda djurkroppen genom fönstret.
Det är liksom, skitroligt.
Ja, det är asroligt. Mm. Och det här är ju behållningen med boken. Men det är liksom... Man får aldrig någon... Nej. Det som är roligt med hans pappas liksom vilda berättelser. Ja, då ölade vi där och då sköt han honom. Och där
då stod pajar han de berättelserna.
Då pajar han dem med sina liksom... den sekelgamla drömmen om att kolonisera den väldiga skogen.
Ja, då ska han läsa in.
Ja, men då, precis som jag var inne på. Ja, mina mor- och farföräldrar och mina egna föräldrar, de kunde aldrig räkna med skydd av staten. De har alltid dragit nytta av det. Dubois kallar det de vitas offentliga och psykologiska lön.
Ja, jag fattar. Jag tror jag förstår.
Så den här boken, det är liksom det här... Men jag kommer ju kunna skriva recensionen, för det är liksom, det är så uppenbart den här...
Men då är det ju som 2 olika grejer. Dels då att han förstörde, men de här jätteroliga anekdoterna. Det är 2 olika väsen i
den. Ja, det är två. Liksom, hans far är ju en, även om han är en enkel och kanske inte supersmart lastbilschaufför, är ju han en autentisk individ. Mm. Medan sonen då är helt...
Helt hjärntvättad. Han är scientolog.
Ja.
Jag ska bara fixa en bira.
Jag får paus eller? Till.
Nej, vi kan köra på.
Vi kör.
Jag fixar det. Jo.
Och så använder han ju uttryck då som cancerns fenomenologi och sådär. Hans pappa får cancer och då är det de lägre klasserna som utsätts för de väldiga sjukhusens löpande band och brister och det byråkratiska våldet och bla bla bla. Nej, men det, du har naturligtvis helt rätt. Ja, men det är någon scientolog. Han kommer in i den här sekteristiska vänsterakademiska miljön. Ja, och då blir man helt alienerad mot...
Men de är ju sämst. Sociologerna är ju hopplöst dåliga på att beskriva sitt eget skrå. Mm. Liksom. Det är så uppenbart bara okej okay, att någon där borde bara okej okay, men varför använder vi språk som om vi vore en jävla sekt? Där var det ju en bra bok men jag vet inte vad det beror på eller så kanske det är så att någon har skrivit den boken och inte jag känner till den. Nej, men jag blir inte imponerad.
Det är ett sista citat, sen kan vi sluta tjata om den här. Jag hittade, för han nämner själv utan någon slags själv... Utan att ifrågasätta sitt eget androida språkbruk och sitt eget sätt och sitt eget sin egen utan att ifrågasätta sin egen världsbild och det sätt han liksom faktiskt kastrerar arbetarklassens erfarenheter bla bla bla, bla. Så citerar han Pasolini. 2 decennier efter Mussolinis fall varnade Pasolini, oroad över kulturens tillstånd i Italien på 60-talet, för att den verkliga fascismen är den som siktar in sig på värderingarna, själarna, språken, gesterna, folkets kroppar.
Ja, som de håller på
som
med.
Det är exakt det som de
som
håller på med.
Det de
exakt
på med.
Det som de håller på med. Ja. Folkets kroppar. Ja, nu typ lilla att... Anna, så är du en kille och dina bröst ska vi operera bort.
Ja. För det liksom... känns jättebra att
ja, det. Är, det. Ja, det är skit. Ja, ja, precis. Och det är liksom språket. Nej, men nu nej, men han är en hen. Nu är hen en hen och bla bla. Ja, det är också...
Det är en förståndsvarierad person. Ja, här. Det, ja.
Så nu får du inte säga det. Liberalerna i Sverige nu, de håller ju på med att nu ska du från 16 års ålder få bestämma ditt... vill de få igenom så att du ska bestämma om du är en man eller kvinna då. Det är ju en... Det är ju samma sak. Det är hybris, det är galenskap. Det är ju exakt det som passar
så han listar här. Upp då. Men det är det som är så lustigt. För att
det är ju fascism. Det är en ny
ja, men de
fascism.
Kan inte se det hos sig nej, själva. Nej, liksom. Det går inte. Det är, men det är som Åsa Wikfors när hon tror att propaganda är bara det som Hitler håller på med. Det är propaganda. Alltså att det är så här... nej, men det är de dumma som har fel.
Ja. Ja, visst.
Vi goda har ju inte det. Ja. Alltså det är den synen på världen. Liksom. Och det är det de har. Det är därför jag har slutat att köta med dem. Mm. För det leder inte till någonting. För det är så här, aha, okej, nu tror de att jag är dum. Liksom. Ja. Då... Nej, men det var spännande. Ja. Jag tycker det verkar ändå vara spännande läsning. Så jag...
Nej, men det är ju inte...
Fast författaren är fan och pretentiöst också. Och sätta sig på höga hästar på det sättet gentemot sin far. Vad fan, gå längre då. För det kanske är hans farsa som har koll på grejerna och inte han liksom.
Alltså, man anar ju det. Men din pappa är ju en levande person. Varför är du en så jävla död och tråkig, avkukad människa?
Ja, det är ju den frågan. En intelligent person ställer till sig själv så här, det kan ju vara jag som har fel här nu och han som har rätt liksom. Men det gör han inte såklart.
Nej, men det är ju att hans pappa får inte skriva den här boken, eller kan antagligen inte skriva den här boken då. Så då är det han som ska det är så jävla tråkigt.
Jag ska komma in på en annan grej, om du kände att du var klar med...
Ja, jag var klar med. Ja.
Jag ska komma in på en annan grej, och det är ju, du vet, vi pratade ju om den här boken Min mamma var en ho av Walden.
Åh, gud. Ja.
Och de kanske ska göra film av den.
Ja, jag vet.
Och det tyckte jag var så jävla roligt, för det är så... Det är bara som
Min
att...
Min mamma var en ho.
Ja, det är bara det är som att förnedringen fortsätter liksom. Så ska de filmatisera, och då såg jag framför mig, nu är han död, men jag såg framför mig att så här, Mikael Nyqvist är typ en av papporna. Och de så här gamla Stockholmsskådespelarna som spelar de här papporna, de är typ också de personerna. Så här, fan, jag har ju en son ute i Västerort också. Det är ju skitroligt liksom. Så det är... eventuellt att de borde ha en skådespelare som spelar alla, fast han är ju så här olika kläder, så han är
det är en fruktansvärt bra konstnärlig idé,
eller hur? Så att det är en person som spelar alla olika papporna.
Nu gav vi något gratis.
Om man skulle göra en teateruppsättning,
om man gör en teateruppsättning av den här Min mamma är en ho, så är det naturligtvis samma manskaraktär som spelar typ 7 olika pappor.
Så då kommer han ut med glasögon och är den här nördiga. Mm. Jag jobbar med IT, och så har han glasögon. Mm. Eller så kommer han ut utan med backslick och så här, jag dricker lite för mycket.
Och den taja pappafiguren är liksom, har en kudde under magen och liksom så här glasögon.
Ja, men det är enda sättet att rädda Min mamma är en ho, tror jag. Det är liksom det är enda att göra, eller hur?
Ja. Men det lyfter ju det
från sunkig svensk film som ingen ser till lite bättre än Mrs. Doubtfire. så lyfter det faktiskt.
Ja. Ja, det var faktiskt jävligt.
Jag har inte så mycket mer att säga om det, men jag ska följa
det. Bra spaning. Ja.
Och också bra om den ska lanseras utomlands. Mm. My mother was a hoe. Mm. Det funkar bra på engelska och översätta det. Mm. Men som sagt, förnedringen för författaren fortsätter ju mer ju mer uppmärksamhet och film och det, då
fortsätter det bara. Ja, men han upplever ju inte så, utan han är ju då en hjälte då som har överlevt.
Ja, ja, han är ju ett offer i den här situationen. Ja. Det är ju därför han har skrivit det. Mm. Det går ju inte att skriva det här om du inte är där. Mm. Han är ju precis som den tidigare författaren.
Ja, just det. Ja. Som Bertolucci.
Mm. En vettig person försöker ju mörka det. Mm. Liksom.
Ja, för att spara sin mammas heder.
Ja, bland annat.
Eventuellt.
Ja, precis. Gud, jag hoppas verkligen att hon inte är i livet. Det är ju, vore ju
det är
helt sjukt.
Jag har läst intervjuer.
Ja, det är ju fruktansvärt. Mm. Ja. Ja, ja, men det var bara det jag ville säga. Ja. Jag har tittat på lite film. Mm. Jag har sett The Holdovers som regissören Alexander Payne har gjort. Alexander Payne innan har gjort Sideways med, också med Paul Giamatti.
Just det, där han sänkte något vinmärke eller någon typ av vindruva.
Ja, det är typ, det är Merlot är dåligt eller någonting. Ja. Någon druva var det va?
Ja, precis. Mm.
Så har jag gjort Nebraska som jag inte har sett men som jag vet har ett väldigt bra soundtrack i alla fall. Och jag såg den här Holdovers. Och jag ska inte avslöja någonting om handlingen, men de tankarna som jag fick av det är att du känner till det här uttrycket lipstick on a pig.
Mm.
You can't put lipstick on a pig.
Mm.
Eller you can't polish a turd.
Mm.
Och The Holdovers för mig var att det var väldigt mycket lipstick. Så att det nästan gick att sätta läppstift på en gris.
Vad menar du att manus eller
nej, jag menar att det var så jävla bra skådisar. Det var så jävla fint gjort. Det var så bra bilder. Det var så, allting med det egentligen var så jävla bra gjort.
Mm.
Så att det nästan gick. Mm. Men längst där inne är nog en liten gris ändå. För det är inte en särskilt spännande historia liksom.
Okej, manus och storyn är bara för dålig egentligen.
Ja, men när du har Paul Giamatti som är så fantastisk och när du liksom, när allting till synes är så jävla bra, då går man nästan på det så här.
Mm.
Men när man vid en närmare fundering så är det inte så kul.
Mm.
En överklassunge som inte är så schysst och trevlig. Hans föräldrar verkar vara upptagna så han får stanna kvar med en lärare på skolan som spelas av Paul Giamatti.
Över jul eller?
Ja, precis. Mm. Över högtiderna som det kallas. Mm. Och man sympatiserar inte med honom. Utan man tänker mer så här, bara, ja, men det kanske är bra för han att vara med den läraren där över jul.
Mm.
Han verkar ju vettig. Han snackar ju om antiken och sånt.
Based.
Ja, så man har liksom inget, som åskådare har du inget problem med filmen. Mm. Utan man typ bara, fan det verkar vara jävligt grymt att vara själv på den skolan med den läraren. Mm. Mm. Så man liksom, man har ingen konflikt.
Mm.
Och det är ju ett dödsstraff i en sån film.
Mm.
För då förstår du ju inte den här pojkens våndor. Och när han vänder och förstår att det kanske var lite värdefulla dagar där.
Mm. Då har du ju fattat det för länge sedan.
Ja, precis. Mm. Så den funkar inte riktigt. Mm. Det liksom är, jag funderar på om de skulle kunna ha gjort filmen om den här pojken istället hade kommit från en så jävla dålig bakgrund. Men han fick lov att vara där för att vaktmästarens barn får lov att söka in.
Mm.
Eller någonting sånt.
Mm.
Och när alla drar iväg och ska åka skidor och göra alla grejer för att de är rika. Då är han kvar där för att det finns inget val.
Men man tycker inte synd om den här överklassungen.
Så. Noll.
Nej.
Det är liksom ingen sympati överhuvudtaget. Utan det är så här, bara, det är nog bra för honom.
Mm.
Men man skulle kunna ha byggt om det så att man verkligen kände att ja, det är ju... Så här, föräldrarna vill verkligen ha hem honom. Men det finns inte pengar. Mm. Då hade det varit en annan liksom, dynamik i det. Mm. Då hade man kunnat göra ett problem som man sympatiserar med.
Mormor är döende. Det är sista chansen att träffa
honom. Ja, och han kommer inte få göra det.
Ja, precis.
Mm. Så den funkar inte riktigt. Men som sagt, det är väldigt mycket läppstift och en väldigt liten gris.
Mm.
Det var det vad jag menar.
Mm.
Nästan så liten gris att det inte är en gris.
Mm.
Det är bara massa läppstift. Jag har inget annat bättre sätt att förklara det på.
Det är väldigt mycket estetik bara som ska
ja, och det är så här, du vet en gata på 70-talet, då står det rätt 70-talsbilar och den är inspelad så att konigheten stämmer med filmer från den tiden och sen är det lite väl mycket musikvideo och musik.
Mm.
Du vet ungefär som i vissa Wes Andersons filmer.
Mm.
Att man ska tycka låten är så himla fin. Och här är de ledsna för det är så fin låt med någonting. Crying in the rain eller något.
Mm.
Ja. Needle in the hay menar jag. Ja, skitsamma. Så den, men jag kan ändå rekommendera att titta på den. Fast som sagt var jävligt svag story.
Mer filmer.
Ja, sen såg jag Corner Office. Mm-hmm. Det är en dansk regissör som heter Joachim Back. Som inte är så känd. Mm. Men då har de lyckats sälja in något manus i Hollywood liksom. Mm-hmm. Så det är en sån nordisk produktion. Och han, Ham heter han. Han som hade huvudrollen i den här serien om reklambyrån Mad Men.
Ja, just det.
Ja, han har huvudrollen. Och det är liksom en det är i grund och botten en konstfilm som handlar om liksom en knepig kar som ska manipulera sig fram på ett kontor. Mm. Men den liksom övergår i lite magi och sådär. Den är skum liksom. Mm. Mm. Och den är... Den tyckte jag var bra. Men den led av att det är nästan för snyggt för en sån konstfilm när man gör det i Hollywood. Det är nästan för bra gjort. Det är liksom, jag tänker på filmer som till exempel Pi eller Man Eats Dog eller liksom den typen av konstfilmer. Det kan, då kan det vara lite stökiga närbilder och det blir jävligt psykologiskt.
Medan vi faller och...
Ja. Men då kan det vara lite stökiga närbilder och lite så här mer experimentellt kamerarbete och sådär. Men den här är snygg. Den ser ut som en reklamfilm. Det ser ut lite som ett Roy Andersson-kontor. Liksom. Det är väldigt sådär ordnat med färgskalor och smink. Och det är liksom för bra. Men den rekommenderar jag. Den var ju jävligt kul att se. Den tycker jag du ska se också. Där är det verkligen när konstfilm möter Hollywood. Mm. Det blir skumt.
Jag har ett annat exempel om jag får
hoppa in. Ja.
Jag har ett exempel på en egentligen ganska skum film som jag såg om igår. Jag hyrde den. Den heter 200-årsmannen på svenska. Mm. The Bicentennial Man som bygger på en story av Isaac Asimov. Jag kommer inte ihåg när den gjordes, men kan vara en 90-talsfilm. Sen 90-tal, tidig 00. Du har inte sett den?
Nej.
Men jag tror inte så många har sett den här. Det handlar ju då om en robot som kommer till en familj. Och det är Robin Williams som har lite komiska aspekter, men det är ganska nedtonat det komiska, utan det är mer liksom mer emotionell film. Så han blir då under årens lopp, så här, det är ju 200 år som skildras. Han får kontakt med den här familjen, han har liksom kreativitet, visar kreativitet, så han får producerar då och börjar tillverka klockor då, eftersom den här ägaren till roboten är en klockmakare eller håller själv på med klockor och så. Stora pendelur och shit. Och så får han sitt arvode får han insatt på ett eget konto och sådär. Så måste de jobba med det. Men min robot ska ha ett konto och sådär. Ja, men okej, okay, han kan få ett konto då. Så det är en massa sådana grejer. Så han får mer och mer, vad ska man säga, egen agens, rättigheter. Successivt med årets lopp får han rättigheter och tillskansar sig olika, liksom, bygger sitt eget hus till slut, blir frisläppt eller blir fri då, är inte en ägodel längre utan en egen fristående karaktär. Så liksom, och så håller filmen på så här, och jag tänker att den här filmen är, det är en ganska ovanlig film, för den liksom, den är dels är det jävligt det är ganska Den är djup på sätt och vis. Och den har en sensibilitet som man nästan aldrig ser i en Hollywoodfilm.
Nej.
För det är liksom den...
Var det kanske Robin Williams som låg bakom att den överhuvudtaget blev gjord?
Det kan mycket väl vara en sån sak. Eller att han... om man spekulerar så kan han göra men den här borde göras. Lite som till exempel den här filmen med Peter Sellers, som Peter Sellers
läste. The Gardener.
Ja, just det. Han är den här, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Välkommen Mr. Chance tror jag den heter på svenska i alla fall. Mm. Han var ju, jag måste göra den här filmen om den här pantade personen som blir president nästan i princip. Eller det är där det är på väg så här. Underbar film.
Alla tror att han kommer med väldigt smarta råd. Men det han pratar om är faktiskt trädgårdsgrej.
Precis.
Typ så här bara, en lök får inte ligga för djupt innan den ska växa. Precis. Han måste prata om våra silos på kärnvapen.
Det är ju en underbar scen i filmen när han liksom intervjuas i tv då, den här Mr. Chance som är en fullständig idiot. Och så ska, vad säger du nu om Amerikas ekonomi? Så här, nej men, först när vintern kommer så är det svårt och mycket kan dö och sådär. Men sedan kommer våren igen. Mm. Och då växer saker i trädgården. Ja. Och så ser de det som en så här metafor för den amerikanska ekonomin. Det kommer vända nu. Så. Och så påverkar det liksom påverkar det börsen eftersom han har blivit känd då med en jätterik person.
Det är typ så här, de drar ut på ett skämt i en och en halv timme.
ja, men det är så jävla, men det fungerar, det är så bra. Jag har sett den 1000 gånger. Nej, men så kan det ju ha varit även med den här 200-årsmannen då. Men det är någonting, den här, jag har inte satt fingret på den här, men det är någonting med filmen som är... som har en kvalitet även om den är vissa av dem kanske inte ens har tänkt på det här som har gjort filmen. Det finns en kvalitet.
Det har gjorts väldigt många gånger för då är det såna här frågeställningar som vad är mänskligt eller när övergår det? Vad är gränsen? Liksom? Vad är agens för någonting? Mm. Vad har han för rättigheter? Vad har vi för rättigheter?
Ja, precis.
Alltså det är sådär...
Finns det ju liksom
det
kopplingar.
Sa du?
Ja, precis. Så det är ju... Liksom, han var ju inte dum.
Nej.
Men så det är både det är på sätt och vis klyschiga tankar också kanske kring men det är ändå den filmen har någonting. Den filmen har något konstigt som gör
vissa klyschiga idéer går att göra jättebra. Man liksom just det. Jag har en film till som jag har sett. Och det är en gammal film från 1971 tror jag. Och den heter The Last Picture Show av Peter Bogdanovich. Och Peter Bogdanovich tillhörde ju lite den tidens artsy Rat Pack. Det var ju liksom så här Coppola och Scorsese och massa gubbar som kom fram. Och Peter Bogdanovich var väl en av dem då.
Mm.
Och den är så jävla bra. Det är ett mästerverk måste jag säga som har gått mig förbi. Jag behöver inte prata så mycket om vad den handlar om, men det är helt enkelt ungefär så där sista året med gänget från high school och sen drar alla och sådär. Så du följer några pojkar och flickor som liksom blir klara med livet i småstaden och småstaden håller på att dö ut liksom. Mm. The Last Picture Show är ju innan biografen stänger liksom. Men
den sista filmvisningen är på sätt
och vis. Men den var så jävla fin för att det var så jäkla bra skådespelare. En väldigt ung Jeff Bridges till exempel.
Ja, just det.
Och det var så jäkla fint skådespeleri. Och den var, när det blev känslomässiga scener eller sexuella scener, så liksom var det väldigt europeiskt av Bogdanovich. Att då liksom fick man verkligen, du vet, se ansiktet och oron och det var bara så jävla bra film. Det var liksom riktig cinema. Det var mycket känslor och ansikte och också på ett väldigt oamerikanskt vis var det ofta väldigt splittrade känslor. Typ att det både är otäckt och fint samtidigt eller någonting sånt. Alltså det är väldigt att han drar åt två olika håll ofta samtidigt. Och sen var kamerarbete och klippning och allting sånt kändes som att det var helt nytt. Det var så här jättebra tempo och liksom. Den är svartvit, det var det enda som liksom får den att verka äldre än vad den är. Och den utspelar sig på 50-talet fast det gjorde på 70-talet. Så det kanske var ett sätt att både få ner budgeten och få det att stämma i tiden. Men jag tyckte den var så jävla bra. Och jag tänkte att det var min kompis som sa det att i Sverige så har man aldrig vågat gå så nära med sexualitet i filmer. Att det kan vara liksom någon sexualitet men då lämnar man det ganska fort. liksom det intima är svensk film inte så bra på.
Men talar du om samlag nu eller?
Ja, men också allt ifrån det till närhet och kramar och allting. Att svensk film, då kan man göra det som att ja, vi vågar visa det här. Men vi behöver inte vara för länge. Så liksom, man är där och vänder. Men den här filmen var ju upprepat och rätt mycket liksom. Jävligt tjuttig film liksom. Och det är någonting i
vår... Nej, det känner man ju inte igen om man inte ska...
Det är någonting i våran kultur som... Om det inte
är fäbojäntan
vi talar om då. Det är någonting i våran kultur som liksom inte riktigt tillåter det kanske. Det
blir... känns väldigt okristet.
Ja, det blir för... Ja, precis.
Men han måste väl vara judisk, den här Bogdanovic?
Ja, det låter som det. Ja. Att så, ursprung eller föräldrar eller farföräldrar från Östeuropa liksom. Ja. Typ. Ja. Det finns ju rätt många Bogdanovic i Hollywood, mig vetligen.
Det låter väldigt bekant. Ja. Men jag tror inte jag har sett filmen. Men
nej, men den är svinbra. Det är ett mästerverk. Ja. Det är liksom en sån solklar 5 av 5 poängare, tyckte jag. Och den har gått mig helt förbi. The Last Picture Show. Så det är jävligt kul att man fortfarande kan bli imponerad.
Det är mycket man inte har sett, minst sagt.
Nej, men så är det. Ja, men vi kan ta en runda av, Andres.
Ja, det kan vi.
Vi har ju lite roliga grejer. Både du och jag läser ju den här Oink Oink.
Just det, av David Mamet.
Ja, precis. David Mamet som är väldigt känd teater... person och författare. Skrivit massa filmer och teater och grejer. Både i London och New York och så vidare.
Mest berömd kanske för Glengarry Glen Ross.
Ja.
Och många andra saker.
Mm. Men han har skrivit om 40 år i Hollywood. Och det verkar skitroligt. Måste jag säga. Jag har inte börjat läsa den.
Ja, jag har ju läst 100 sidor. Jag ska inte spoila för mycket eller berätta. Men det är ju... om man gillar skvaller och anekdoter så är det här vilket man gillar.
Vilket man gör.
Ja, så är ju det här en underbar bok. Och han har, man lär sig också lite om hur
Hollywood
fungerar.
Om jag förstår det också, han på, nu har inte jag börjat läsa boken, men han på ålderns höst tröttnade väldigt mycket på hur konstigt Hollywood är.
Ja.
Och det tror jag är, då får man ändå en insiders blick på hur sjuka i huvudet de är.
Ja, han beskriver det här ganska utförligt.
Ja. Ja, och det är ju jätteroligt. Ja. Det är intressant. Liksom.
Ja, det är väl ett par veckor fram tills att vi gör avsnittet om det, va?
Ja, men det blir det nog. Ja. Det blir det nog. Ja, jag har häcken full också. Så att,
kanske kan gå på någon ny film med Mattias också. Något.
Precis. Jag och Mattias spelar ju lite computer games.
Ja.
Vi kör ju ett nytt spel som heter Helldivers 2. Mm. Och det är som Starship Troopers.
Mm-hmm.
Så det vill ju både jag och Mattias prata jättemycket om. Men du spelar ju inte. Så
nej.
Det blir lite...
Vi får damma av ett gamla podd. Er egen podd. Tala om det, tycker jag.
Ja, precis. I så fall får vi göra det. Mm. Men det är kul ibland att ta... Jag har gjort det några gånger. Då tar jag datorspel och så har jag samma... ögon på det som någon annan kultur.
Mm.
Och det innebär också att tröskeln är ganska hög för när det är bra.
Mm.
För att mycket av datorspelen har ju jävligt låg konstnärlig höjd. Liksom. Mm. Så att det kan vara lite kul. Men nej, men absolut, du har helt rätt. Ja, men vi rundar av och så bandar vi ett nytt avsnitt så fort vi kan.
Ah.
Okej då, ha det gott.
Hej.